lyssnar på en av Sveriges många bästa podcasts, Lilla Drevet, som görs i samarbete med Aftonbladet Kentaur. K. Svensson är med och det är även Ola Söderholm och Liv Strömqvist. Hej!
Tjena!
Hallå!
Jag måste säga, jag träffar ju numera Ola oftare än jag träffar mina barn nu när vi är på turné.
Ja.
Jag träffar Ola oftare än jag träffar dina barn, Liv.
Mm.
Och alla ni som lyssnar har barn, ni ska veta att jag träffar Ola Söderholm oftare än jag träffar era barn. Vi var ju
det är svindlande perspektiv.
Ja, men det är det verkligen.
Det är det.
Mm. För vi har ju inga sådana band. Du har ju aldrig varit inuti mig, Ola. Så.
Nej, precis.
Och ändå träffas ju så mycket.
Det är det här med arbetssamhället som Roland Paulsson ska prata om lite senare. Att man går runt hela dagen med människor man inte har något gemensamt med. Och försumma sina exakt nära och kära på grund av det här lönearbetarslaveriet.
Alldeles att du när kunnat umgås med din faster tvingas du nu istället umgås med en random människa som du inte har något som helst blodspann till.
Aldrig givit dig.
Obehagligt.
Vi var i Göteborg under Valborg och första maj, jag och Ola.
Fy fan för arbetslinjen.
Men då var det väl bra att vi var i en riktig sossestad där man verkligen firar första maj.
Just det.
Mm. Fast jag hörde att vänstern hade större tåg än sossarna. Det är lite imponerande av Vänsterpartiet.
Ja, men tror jag att vanligt faktiskt att de har större. Mm. För de är kanske lite mer, känner sig lite mer opposition på vänsterkanten än sossarna.
Så kan
jag har hört att de
i
Göteborg och Stockholm så har de större tåg än sossarna.
Och i Malmö?
I Malmö vet jag inte.
Still going strong sossar kanske.
Men jag gick förbi vänsterns tåg i Göteborg. Det var stort.
Mm. Jag var också där och tittade och blev nästan lite, det var för mycket folk för mig nästan. Det passerar den kritiska gränsen för när jag tycker det är mysigt. Men vi var three is a crowd, brukar jag säga. Vi var i alla fall ute sen jag och Ola som umgås så mycket nu. Vi var ute på första maj och jag fick höra en spaning av en sociolog som jag tror även var lyssnare av Lilla Drevet som jag tyckte var hemskt intressant. Du kanske också snappar upp den där. Det var lite stökigt ett tag. Då tyckte jag det var det smartaste jag hört. Jag darrade lite när jag skrev ner spaningen i min mobil. Nu är jag inte lika säker. Ganska
berätta
säker.
Berätta den för oss, snälla.
Ja, men ni har kanske också tänkt på att det är lite onödigt att första maj ligger precis efter den klassiska festhelgen Valborg. Eller hur? Eftersom det är ju sen gammalt att folk super på Valborg.
Att det är någon sån här konspiration mot arbetarna.
Ja, men det var ju inte åttorna på mitt högstadie som kom på att man kunde dricka alkoläsk i ett omklädningsrum på Valborg. Och sen gå ut på stan och inte ha en elegant James Bond-fylla.
Nej,
inte vara perfekt salongsberusad. Jag har tänkt att det är lite onödigt att de högtiderna ligger så nära. För supernatten sen var uppe hela dagen och var sliten. Finklädd och respektabel såklart, men kanske lite tagen av gårdagen.
Mm.
Och Valborg har ju firat fruktansvärt länge.
Jag tror att det är samma människor som firar båda högtiderna. Det kan det ju vara.
Ja, men jag tror att Valborg firar ju alla, så det täcker ju in alla som firar första maj.
Det finns väl något lite borgerligt kanske över Valborg.
Jag såg att Edvard Blom twittrade om det, att det var en gammal borgerlig fest där man drog runt och drack färsköl.
Men Stockholms. Första maj är väl också egentligen en sån vikingahögtid?
Allt är väl det. Ja. Så fort något ska vara lite roligt så vikingarna liksom firar att de stack ut ögonen på något.
Att det är någon vårblot eller något sånt där som gör att folk alltid har gjort något på första maj utomhus.
Men första maj som arbetarrörelsens heliga dag har bara firats sedan 1890.
Yep.
Så de valde ju sist andra internationalen.
Men det är väl Haymarket-massaken?
Ja, det står på Wikipedia att det bland annat är till påminnelse om Haymarket-massaken 1886, som var mer aktuell då kanske. Men jag blev nyfiken på det här bland annat för att spaningen
det är konstigt för att Haymarket är inte för egentligen den 4 maj, men skit i det.
Aha, så då är det stöd i min tes och även spaningen fick höra att arbetarrörelsen ville dra lite nytta av att alla var bakfulla och känsliga när det var dags för tal.
Jaha, var detta vad sociologen sa?
Det var vad hon sa. För jag minns en gång när jag var på konsert bakfull och helt plötsligt började gråta. För jag blev så medryckt när jag var skyddslös i min bakfylla.
Till en Lisa Ekdahl-låt.
Det var, vem vet, säger jag.
Grät du då?
Ja, grät.
Ja, vem vet? Inte så. Jag. Det är fy fan vad sant.
Vi vet ingenting idag. Ja. Så jag ställer frågan rakt ut. Var det så att Hjalmar Branting och August Palm och Hinke Bergegren och de andra föredrog sin publik bakfull? Det är ju en svindlande tanke att de lyckades entusiasmera massorna med hjälp av bakfylla som bränsle. Att den svenska arbetarrörelsen som formade vårt 1900-tal drevs av bakfylla. Och att det då är ett arv som gått från arbetarledare till arbetarledare. Ja. Palme visste det, Ingvar Carlsson visste det, att när de är bakfulla, känner ångesten bulta på, då är de som mest mottagliga.
Är det också därför man sänder så här vintersport på nyårsdagen på något sätt? Att man vill få någon att känna något för något som är så jävla ointressant egentligen. Då
känner ju folk starkt för backhoppning.
Då plötsligt börjar man gråta när man tittar på backhoppning.
Ja, men kanske.
Fast man behöver inga kemiska hjälpmedel för att gråta vintersport, vill jag bara säga.
Nej, men det får stå för dig, Ola. Det får verkligen stå för dig.
Ja, men det kan jag stå för. Att men... den som liksom... kan tänka på Johan Olssons 5 mil eller Torgny Mogens 5 mil utan att få en tår i ögonen är emotionellt störd.
Jag måste nog vara riktigt bakfull för att gråta åt Kjell-Olof Fält bara, när han står och pratar om löntagarfonder. Då tror jag man måste vara riktigt dyngbakis. Det sägs att Resorben alltid tar slut lägligt i 1 maj för att den internationella arbetarrörelsen köper upp alla. Mm-hmm. Det sägs att Per Albin Hansson brukade själv äta upp alla Treo så arbetarna inte skulle ha några. Så att de inte skulle bli mindre bakfull. Slagorden borde kanske vara tillsammans mot orättvisor och varannan vatten.
Du är en bra pappa. Borde de stå och skrika. Du tänker på dina barn, även om du inte träffar dem så ofta.
Själen måste också ha mat, även efter att man fått massa ansvar.
Ingen tyckte att det var konstigt när du stod på en stol och sjöng "Bara min älskade väntar". Ingen tyckte det var konstigt.
På många ser det larvigt ut när man har slipsen knuten runt pannan. Men på dig, du såg ut som Rambo på riktigt.
Du är en bra pappa.
Så fortsätt vara bakis på 1 maj, säger vi då, om vi vill ha en vital arbetarrörelse. En tankeväckande start på Lilla Drevet. Jag kommer prata mer om 1 maj, men det blir också annat. Jag säger som den norrländske satiriken Ronny Eriksson, den som lever far.se.
Den här arbetshataren Roland Paulsen är i farten igen. Ni vet, han som blir helt ifrån sig av sorg och ilska när han ser någon utföra ett jobb. Roland Paulsen grät i början av Bo Widerbergs Ådalen 31 när arbetarna bara höll på och arbetade. Det var den sorgliga delen av filmen, tyckte han.
Det var bara skönt för dem sen att bli skjutna.
Stora fritidslinjer.
Han har kommit ut med en ny bok om Arbetsförmedlingen som heter Vi bara lyder. Och Paulsen, kanske de flesta som lyssnar på den här jävla podden har koll på, men han är då sociolog. Och det vanligaste epitetet han tillskrivs är arbetskritiker. Han menar att det är absurt att lönearbetet tar upp så stor del av vår tid trots den tekniska utvecklingen, och att när vi använder uttrycket skapa arbete kanske vi borde se det som ett tecken på att vi har slut på grejer som behöver göras. Men då att jag börjar se lönearbetet som ett självändamål. Inte att det är något man gör för att skapa ett värde, utan att det är ett värde i sig. Och Paulsen har bland annat hållit på att forska om tomma arbeten där människor sitter och maskar hela dagarna och så vidare och så vidare. Sammanfattning av Paulsen. Var den okej? Okay?
Den var jättebra. Tror jag. Jag har inte läst boken.
Jag har faktiskt läst hans förra bok, Arbetssamhället. Men jag tror det var ungefär lite bra. Kortfattat. Men det är väl...
Jag har inte läst. Typ. Jag pluggade dock B-kursen i sociologi för 10 år sedan med honom. Så jag har hört honom sitta och gapa om det här på olika seminarier.
Är du lite bitter för att en fick lite bättre utdelning av sina sociologistudier?
Jag tycker inte att... Jag ser det som ett maratonlopp. Det är inte avgjort än.
Nej.
Vi får se. Vi får se, Roland.
Efter den här pratan.
Det är en populärtävling. Kan inte... Det var roligt att se... Nej, det går inte att ni går upp mot varandra på något sätt.
Han är nog en svår motståndare, för Roland Paulsen är ju älskad inom vänstern.
Hur mycket hans bok än säljs så säljer den inte lika bra som vår podd har lyssning. Så jag tycker ändå du vinner, Ola.
Då är det bara man får syn på det, ifall kvantitet alltid slår kvalitet.
Vi lever i en klickonomi och det vet du.
Roland Paulsen är ju älskad inom vänstern.
Du, det här med att du blivit kallad för svensk vänsters Rihanna. Vad känner du om den beskrivningen?
Ja, men det var så kul när jag såg det, för jag var tvungen att googla på hon Rihanna.
Så där är Roland Paulsens liv hela tiden.
Så där är vänsterns liv, skulle jag vilja säga.
Ja.
Men han är ju svinbra också.
Väldigt älskad.
Jag älskar honom också.
Ja, han citerar sig livsserier. Han har en ständig high five-turné med alla Sveriges kulturjournalister. kanske framför allt så gjorde jag ett inslag utifrån Paulsens teorier i satirsuccén Elfte timmen med Peter Settman som sändes i SVT inför valet 2010. Bara en sån sak. Ja, men han är ett sånt fenomen att han är så älskad i så här popvänster kulturjournalistkretsen, men det han säger spelar absolut ingen roll. Så här, mellan den Roland Paulsen-debatten och den riktiga debatten, totalt vattentäta skott. Alltså Roland Paulsen är ett geni och har rätt i allt han säger i världen, har absolut noll interaktion med den riktiga världen där de vuxna bestämmer.
Ja, men så är det absolut.
Du menar han är en dålig aktivist?
Jag menar, han gör väl det han ska göra kanske på sätt och vis, men det är ingen som...
Ja, men det som har hänt är ju liksom i så här den vanliga politiska samtalet, så det är ju liksom helt omöjligt att till exempel driva en frågan om till exempel de som har gjort det, vilka är det? Miljöpartiet kanske innan drev så här friår, 6 timmars arbetsdag, den typen av frågor. Men det finns ju ingen som kan fråga det nu efter det här med arbetslinjen slog igenom. Så att det är politiskt självmord att säga en sån idé i riksdagen, typ ska vi jobba lite mindre.
Han är i loserlaget helt enkelt.
Ja, men han kanske då, liksom att i en intellektuell systemkritisk idédebatt så kan folk tycka att det är intressant fast ingen tänker genomföra det i praktiken. Det är det du menar. Eller det är inte mer så här praktisk, politisk, som rätt många frågor.
Ja, men det är väl lite så att antingen att de aldrig svarar honom då, från den riktiga världen, men eller att de då håller med honom. Det skulle kanske säga Sjöstedt och Fridolin säga att det här är idépolitiskt intressant och rätt, men vi håller bara med på något filosofiskt plan. Men jag tycker, om man tänker på det ju lite så, det är något sjukt med att han sitter och säger allt det här han säger oemotsagd. Alltså, för det är inte ens bara i så här vänstersammanhang, utan han säger helt neutrala grejer. Han är sån som sitter och så blir morgonsoffan intervjuad. Jag ser att han var så här expert i Aktuellt studion någon gång liksom, men jag utan motbild.
Också sett han blir lite emotsagd.
Ja, jag skulle säga det också. Lena Andersson sa väl emot honom.
Ja, precis. Vi kan komma till det. Men att det är den här stämningen kring Roland Paulsen har varit ganska mycket i alla fall. Att absolut, du har 1000% rätt i din extremt radikala samhällskritik. Du har helt rätt i att samhället måste omorganiseras i grunden. Hej då.
Orka är folks svar på det.
Ja, du har rätt. Vad spelar det för roll att du har rätt? Jag menar, han kanske är lite utsatt för det här oemotståndliga mjuka våldet som makten utsätter sina hårdaste kritiker för. Som vi pratade om för några avsnitt sedan.
Mm. Att bli älskad till döds.
Ja, krama ihjäl sina argaste kritiker. Så här, vilken gullig kommunist du är, här får du ett pris. Men vi pratade om att Sven Wollter får vara på Expressens kulturfest trots att han enligt sin ideologi vill rada upp alla där och skjuta dem.
Det är vad han vill.
Det är det han vill, men man vet att det inte kommer hända för att han är så matad med borgerlig kulturcred att han bara är en så här lugn och fin dast katt.
Men om han kommer med en hög gaffel, då säger de, den lämnar du i foajén, Sven. För...
Du får byta in det mot ett pris, Sven. Ja, men att det är lite den grejen med Roland Paulsen kanske, att så här... Roland, de dåliga nyheterna är att ingen av dina idéer kommer genomföras. De goda nyheterna är att du får vara en rockstjärna. Mm. Du får vara Rihanna. Men som ni sa, det har varit lite kritik mot Roland Paulsen nu från andra kultursidemänniskor. Så Lena Andersson i DN, Karin Olsson i Expressen hållit på att yra om att man kan se på arbete på andra vis utifrån andra filosofier.
Men för att bara göra en invändning mot hela diskris, Ola, det är liksom så här, det man diskuterar i så här realpolitik, det är ju såna här saker. Var ska den här vägen gå? Hur många kronor och öre ska vi höja eller sänka bensinskatten? Man pratar inte om så här visionära, utopiska frågor. Alltså, det finns inte utrymme för det i en helt vanlig politisk debatt. Och det kan man ju tycka är synd, men liksom, skulle någon, det har vi ju sett när Miljöpartiet försöker ha, typ lyfta lite och prata så här, ska lyfta blicken pyttelite från de här supernormala frågorna. Och så går inte det, för då är det så här, jävla kokosnötter bla bla bla. Ja, men var ska man då ha den här lite större, mer överblickande debatten? Ja, men det blir väl på så här kultursidor, eller det är väl inte så konstigt att de inte förs liksom, att den typen av diskussioner inte förs liksom mellan typ Centern och Folkpartiet.
Ja, men jag tycker liksom att den visionära filosofiska diskussionen på kultursidor om Roland Paulsen är rätt ointressant. Att jag tycker inte att så Lena Andersson och Karin Olssons invändningar, alltså det är inte den diskussionen jag vill ha om hans teorier. Och det kanske inte är så att politiker i riksdagen kan föra den, men jag tycker att andra än så här kulturjournalister som inte är ekonom eller statsvetare, som sitter och gissar och känner, ska föra den ändå. Kanske inte riksdagspolitiker, men andra. jag menar, jag tycker att det är så här uppenbart att Paulsen har en poäng på det liksom filosofiska planet. Om det är så att vi håller på med ett lönearbete som gör att vi så här bortprioriterar vännerna, familjen, barnen, innebandyn, den själsliga utvecklingen, och det arbetet är meningslöst, då bör vi befrias från det. Mm. Om möjligheten finns att ha ett samhälle där människor inte måste jobba med något de hatar 8 timmar om dagen, att man liksom kan ta bort det här datasupportjobbet och det går lika bra ändå, då tycker jag att vi ska ordna det så. Alltså man kan liksom inte så angripa Roland Paulsen om man köper hans premisser. För då har han ju rätt.
Mm.
Alla måste hålla med om att det är en bra idé att sluta göra sånt som är jobbigt, som inte gör någon nytta.
Mm.
Ja, men jag tycker bara att det nästan blir någon sån här diskussion som är så här, vore det skönt att ha det skönare? Ja, det vore det. Att Roland Paulsen säger att vi borde ha det skönare.
Lena Andersson säger nej.
Nej, det ska vi inte ha. Ja, men jag tycker att den diskussionen känns som att den är ändå avslutad. Att jag tycker att det, ja, men det är självklart att det vore skönt att ha det skönare. Vi behöver inte liksom fortsätta med den diskussionen. Att det enda som är intressant att diskutera är ju om det är så lätt att göra det skönare som Roland Paulsen påstår.
Ja.
Om det finns så mycket rikedom att dela på. Om hans teknikoptimism är så befogad. Och det här jag då tycker att det är synd att det aldrig är någon av de här då, citat, riktiga ekonomerna och statsvetarna som bemöter Paulsen. Till exempel så pratade jag en gång i höstas om en SVT-dokumentär som heter Politiker utan mål.
Ja.
Som jag sett, som handlar om att politikerna borde ha mycket mer så här spenderarbyxor på sig. De drev den tesen i dokumentären.
BNP kommer nog fortsätta öka kring 2% per år i reala termer. Det vill säga man kommer fördubbla BNP-nivån på en 30-35 år.
Fördubblade inkomster ger oss utrymme att lägga dubbelt så mycket pengar på privat konsumtion. Och också dubbelt så mycket på offentlig konsumtion.
Och det här är ju det här tankegodset som Paulsen alltid upprepar också, eller hur?
Sen 50-talet har BNP 3-dubblats, men vi arbetar inte en tredjedel idag jämfört med vad man gjorde då.
Mm, vi börjar kunna den här sången nu.
Ja, jag menar att det ska funka så med BNP. Att fördubblad BNP sedan 1980 kanske, det ska automatiskt innebära att vi kan arbeta hälften så mycket och ändå ha lika mycket cash till välfärd och till privata prylar. Alternativt jobba lika mycket som då har dubbelt så mycket välfärd och dubbelt så mycket grejer.
Men du har lärt oss att det inte funkar så, Ola.
Nej, precis. Då, när jag pratar om det här, då ställer jag mig liksom, jag ställer mig frågan till det här, att om det är så här, då är ju allting bra. Varför är alla så neggiga?
Mm.
Då finns det ju oändligt med resurser att leka med. Om tillväxten bara är det här ymnighetshornet, då är allt lugnt. Då hade vi liksom kunnat ha en sån här excentrisk diktator som bestämde över våra pengar. Magdalena Andersson hade kunnat göra ett sjuka saker. Bygga ett palats i guld åt sig själv, skaffa ett privat zoo med vita tigrar och genomdriva FIs budget. Sådana excentriska galenskaper hade vi haft råd med om det stämde att tillväxten kunde omsättas i härlighet på det här automatiska sättet. Och då ställer jag mig frågan till det, så här, varför är inte allt fantastiskt? Vad är problemet?
Mm.
Men då var det så en socialdemokratisk nationalekonom som hörde av sig och sa att om du verkligen vill veta, kan jag säga vad problemet är? Varför det där snacket om att man automatiskt kan omsätta dubbel tillväxt i dubbel härlighet, varför det är bullshit?
Ja.
Jag kan förklara det om du verkligen vill vakna ur din jävla popvänster drömvärld, om du vill ta det röda pillret.
Vill du slänga ut oss ur Edens lustgård, Ola?
Men då tipsade han om, det här är lite repris för väldigt minnesgoda Lilla Drevet lyssnare, men jag kör igenom den då. Då tipsade han om Baumol-effekten, döpt efter ekonomen William Baumol. Och den teorin går helt enkelt ut på att tillväxten bara drivs av vissa sektorer, av industrin typ.
Ja.
Och effektiviteten när det gäller att producera varor ökar, men det gör inte effektiviteten när det gäller att producera tjänster. Men eftersom att liksom lönerna ökar hela tiden i sektorerna som blir mer effektiva, så måste lönerna också öka i sektorer som inte blir mer effektiva.
Mm.
Alltså tillväxten i industrin ökar, vilket leder till att lönerna går upp med 2%, och då går skatteintäkterna upp med 2%. Men de här skatteintäkterna gör inte automatiskt välfärden 2% bättre, som den här popvänsterfantasin påstår. För de som jobbar i välfärden är ofta sådana som kostar mer och mer för oss utan att de levererar något mer.
Mm.
Så äldrevård, skola, förskola och så vidare är tjänster som är vad de är. Går inte att göra snabbare och effektivare nu än för 50 år sedan.
Kanske pytta lite.
Ja, kanske lite. Jag var en gång och såg när de opererade på en gris med joysticks. Det såg jävligt häftigt ut.
Ja, men kanske när det gäller kirurgi och sånt. Men kanske inte när det gäller...
Inte dagis kanske.
Eller sitta och hålla en dement i handen och sådär. Så när industriarbetarnas löner höjs och de betalar mer i skatt, så äts de här ökade skatteintäkterna upp av att vi måste höja lönerna för de här som jobbar inom välfärden. Då, trots att de inte producerar någon mer välfärd. De ska ändå bara ha mer, för annars vill ingen jobba med de jobben.
Men förr behövde ju kanske så här psykologer och psykoterapeuter och så sitta länge med varje patient. Nu kan man ju ändå effektivisera det genom att bara skriva ut medicin till dem direkt. Knappt ens behöver träffa någon i framtiden. Så det går ju att göra den lite effektivare. Kanske inte mer kvalitativ då.
Man kan göra det kanske lite mer, för att vad du menar. Alltså, men samtidigt, man kan göra det lite. Som till exempel bibliotekarier nu för tiden. De jobbar inte med att så här, stämpla böcker, utan det gör man själv i en maskin. Och så vidare. Men jag fattar vad du menar.
Ja, men det är inte bara så här, tillverkningsindustri. Nej. Det kan ju vara liksom... Ja, men det är som en grej man säger med det här med att kulturarbetare måste subventioneras mer och mer på grund av det här. Fast det gäller ju, alltså typ film och inspelad musik har gjort kulturarbetare oerhört mycket mer produktiva. Men så här, teater och opera och sånt måste hela tiden subventioneras mer och mer. För att det är liksom, det är lika ineffektivt att spela Shakespeare idag som på 1600-talet när det skrevs. Det har liksom inte blivit effektivare. Men deras löner måste ändå ha ungefär samma utveckling som en gruvarbetares löneutveckling har varit sedan 1600-talet. Trots att den har liksom effektiviserats 100 gånger om. Och det gör att man liksom... Ja, det bär sig själv mindre och mindre. Det blir högre och högre så här, subventioneringsgrad på teater och
opera. Så det gör att det stämmer liksom inte egentligen den här grejen att säga där med BNP, att varför jobbar vi inte en tredjedel så mycket som vi gjorde på 50-talet?
Ja, men det mindre känns som att vi kunde jobba alltså, i alla fall.
Det kanske inte förklarar allt det här, men till stora delar, ja, vi kan komma till det, men det är liksom... Ja, men det är att den här ständigt pågående tillväxten i industrin kan typ bara upprätthålla status quo. Om välfärden ska bli bättre måste man antingen höja skatterna, minska arbetslösheten eller öka produktiviteten i välfärden. Det är också, kan man säga, det här med Baumols tes är ju lite det här anledningen till att idén om vinster i välfärden är absurd. Eftersom att det just inte finns några vinster att utvinna. För att om man tar sig äldrevård så är ju produkten är ju ett mellanmänskligt möte.
Ja, just det.
Att man är där och är med någon. Och det är svårt att effektivisera. Produkten är personal på plats. Alltså om man lyckas leverera produkten smartphone på 3 timmar istället för på 5 timmar, så har man ju fortfarande levererat produkten smartphone. Men om man levererar produkten vara med någon i 5 timmar på 3 timmar, så har man inte levererat produkten vara med någon i 5 timmar. Äldrevårdspersonalens förmåga att böja tiden ökar inte i samma takt som Apples förmåga att bygga snabbare processorer.
Men man kan ge de gamla Atarax och sover de 2 timmar, så märker de inte att man var borta där och var med någon annan. Så det görs ju ändå försök till att effektivisera.
Det är de här dina medicininvändningar som räddar popvänsterns teoribygge.
Jag tror det. Roland, hör av dig. Jag har en idé till ett appendix.
Mediciner som ska tillämpa sig av välfärden för att få den lika effektiv
men
som tillverkningsindustrin.
Men för att säga till Roland Paulsons försvar så är det här kanske bara också en del av hans case. Det är ju inte hela case.
Nej. Och som sagt, jag har sagt det här förut någon gång för länge sedan i Lilla Drevet, ungefär det här. Men min poäng med att upprepa det är att jag tycker att det är trist att sådana som Roland Paulsson inte tas på nog stort allvar, för att man liksom ska börja diskutera det de säger på ett sånt här praktiskt plan. Alltså att det här med Baumol-effekten, som du säger, det är inte allting, men en sån självklar problematisering av den här teknikoptimismen som ingen orkar säga till alla de här jublande kulturjournalisterna. Fingen tar dem på allvar nog mycket. Alltså en orkade säga det till mig efter att jag hade tjatat. Ja, att alla de här riktiga statsvetarna och ekonomerna och experterna och politikerna bara säger att jättefint. Hej då. De är bara så här att hipstervänstern får ha sin grupp runt där borta. De verkar ha så roligt. Det är kul för dem. Roland Paulsen får sitta och gnugga näsa med Jessica Gedin i Babel. Låt dem hållas. Det spelar absolut ingen roll. Och det skulle liksom bara vara intressant med någon mer så här, vad heter det, tvärvetenskaplig över fälten. Mm. Alltså att sociologin inte bara ska vara ett så här opium för popvänstern.
Din poäng är att vänstern ska säga på mål är Rihanna.
Nej, men...
Men är det inte också att de känner så här, han är väl liksom inget hot, eller det spelar inte dem ens någon roll. Varför skulle de spendera tid på att ens debattera med honom?
Nej, men jag menar inte att högern nödvändigtvis ska debattera mot honom. Men kanske mainstream-vänstern. Alltså, ja, för det som... För de håller
den där säkert... sossen som skrev till dig. Ja, han kanske har möjlighet.
Ja, men de håller säkert med på det här filosofiska planet. Alltså, för det, som sagt, det som sägs är ju bra saker. Det vore bra med medborgarlön. Det vore bra om folk slapp jobba med sånt de hatade.
Medborgarlön finns det också många invändningar mot förmodligen. Ja, men visst, men absolut. Ja, men, jag menar, hela socialdemokratin har ju haft som projekt också arbetsminskning historiskt sett. Alltså, det är ju inte liksom egentligen någon... Det är rätt nytt egentligen det här att de håller på att hetsa väldigt mycket med arbetslinjen. Mm. Tog det från Moderaterna.
Ja, men vi behöver liksom inte ha en sån här diskussion om huruvida det vore härligt eller ohärligt. Så här, det vore härligt. Vi måste diskutera ju om det är så här, fria fantasier eller inte. Hur skulle det gå till att ha basinkomst? Eller skulle det gå till att så här, beskatta kapital istället för arbete? Vad skulle hända? Eller för som sagt, det är ju absolut inte så att det här med Bomål skjuter allting i sank. Alltså jag tror verkligen att Paulsson har en miljard poänger ändå. Mm. Men det är något så här osunt för utvecklingen av det tankegodset som Paulsson har. Om alla bara ler och nickar ju tummen upp. Alltså vi får ju bara känslan av att makten är helt galen. Som inte bara gör som Paulsson säger. För att vi är övertygade om att det bara är att göra det. För ingen har någonsin sagt något annat.
Men vet
vi bara väljer att inte göra det här.
Vi bara lyder.
Det är konstigt om de har motargument.
Det bara lyder
ja, men vad minns ni när jag fick höra om det med Bomål? Att sitter de och håller på motargument som de inte ens orkar säga? Bara för att de tycker att vi är så löjliga. Är inte det hemskt?
Eller så visslar Paulsson varje gång han raderar ett mejl med Bomål i ämnesråden.
Han vet att Bomål bara har en enda profet och det är du. Mm. Eller en enda person Ola har Bomål som sin profet.
Vakna upp i Roland Paulssons källare, bunden. En socka i munnen så du aldrig mer kan prata om Bomål.
Tror du inte att det är så här nu, Ola? Att det finns ett jätteenkelt motargument mot Bomål som någon kommer mejla dig nu?
Ja, det hoppas jag verkligen.
Och det är det faktiskt är. Skicka in ett motargument mot Bomål så tar vi den här idédebatten vidare.
Ja, precis.
Eller?
Eller gör vi en sån vissla högt radera?
Ja, men jag tycker det är konstigt att det... För jag hoppas att det finns det. Jag hoppas någon mejlar mig det motargumentet. Men det är bara synd att det är det som ska behövas. Att jag måste sköta den här debatten själv genom att just aktivt efterfråga den i podden så kommer ett nytt argument en gång i halvåret. Men borde inte liksom när man bara släpper en bok med sådana liksom draska påståenden att en debatt borde komma igång av sig själv och att det inte bara är så här kulturjournalister som inte kan någonting om ekonomi eller något som bara gör tummen upp.
Men får jag säga till kulturjournalisters försvar att Ekis Ekman kritiserade Paulsson i sin sista rad. För hon sa så här, Paulssons utopi är att alla ska bo i husvagn. Och det vill jag typ fan inte göra. Burr.
Boom. Mic drop. Jag tänkte fortsätta prata om första maj och kanske kommer vi komma in på saker vi redan pratar om. Jag visste inte att vi skulle prata så mycket om Bomål.
Det vet man inte. Också prata om Bomål?
Nej, det ska jag inte göra. Jag ska prata om...
Jag trodde äntligen att hitta någon.
Den internationella arbetarklassen och många andra grupper och klassers stora dag. Eftersom nu för tiden är ju första maj för alla nästan. Arbetare, borgare, sexuella minoriteter, reklamare. Det är liknande Prideveckan. Almedalsveckan, mer och mer en stor langosfestival. Electric Banana Band framför Internationalianen på zebragitarr. För- och nackdelar med det
så var det så i Göteborg?
Nej, så var det faktiskt inte. Men jag har gått på något första maj när det kom fram någon moderat och kom med ett flygblad. Och det, ja, jag vet inte. Det är ju det här, det är ju en socialdemokratisk tanke att alla ska få vara med. Mm. Till exempel i utbildningssystemet. Att öka utbildningsnivån, skapa ett bildningsideal bland arbetare. Det var en fråga som sossarna drev framgångsrikt under 1900-talet. Och när jag berättade då till exempel för mina föräldrar att jag tänkte ta gymnasieexamen så blev inte det någon jättegrej hemma. Har du blivit alldeles högfärdig, sa de inte. Ska du stå i vit mössa med otvättad hals och sot på kragen så att vi får skämmas? Jag blåste upp det som en padda. Det är inte samma status att ta gymnasieexamen längre.
Nej.
Tyvärr kanske man får säga. För att alla får vara med. Det är ett problem att göra något öppet för alla. Man förlorar exklusiviteten. Som en golf blev någon slags folksport. Statusen på folk ökar inte. Statusen på golf minskar. Det är som att gå på en kattutställning där alla vinner. Det är inte spännande. Första pris till en superfin och välskött raskatt. också första pris till den som kommer med sin katt upppackad i en Big Pack-kartong. Du var också duktig. Här får du ett pris. Så det är problemet när man förlorar exklusiviteten.
Alltså kommer man helt platt katt som en påkörd av en...
Alltså som man lägger till frysboxen. Precis. Som man plockar fram. Pris.
Den har du tagit hand om lika bra som alla andra. För 2015 tog Arbetarrörelsens parti upp sin gamla fråga om att utbilda folket på 1 maj. De kampanjade under parollen kunskap, frihet, framtid.
Det är deras paroll nu, ja.
Ja,
under 1 maj. Jag såg den också. Ja, jag
det är
såg
deras
den.
Frihet, jag såg jämlikhet, den. Broderskap. Och på deras hemsida läste jag, alltså, som inte är någon surprise för någon, jobben i fokus på 1 maj. De har liksom rullat en film på sin hemsida och kanske på andra ställen också, även vem som har delat den, där Stefan Löfven hamrar in budskapet att framtiden börjar i skolan.
Mm. Framtiden här. Börjar i skolan. Ja.
Ja. Jag tycker att det är något intressant med att man skriker ut både mer studier och mer jobb. För är det något studier inte är, så är det ju jobb. Jobbar du? Nej, jag pluggar. Är du arbetslös? Nej, jag går i 5:an. Tanken måste då vara, tänker jag, att utbildning skapar jobb.
Jaha.
Ja, det tror jag också.
För om det inte skapar jobb så spelar det ju ingen roll om alla utbildar sig. För då får man ju ändå inget jobb.
Nej.
Alltså jobben tog slut, någon annan fick det sista. Till slut, om man inte utbildning skapar jobb så blir ju inte utbildning bara en rättighet, det blir ett krav, ett minimikrav. För behövde man inte gymnasiekompetens, nu måste alla ha det. För om, ja, det är ju inte lika lätt att sticka ut i konkurrensen. Så det måste ju vara tanken då att det skapar jobb, som var tydligen en skrattretande tanke. Att vi kanske har fler Spotify tack vare vårt goda och demokratiska utbildningssystem. Ju mer utbildning, ju fler Spotify-kontor och fler jobb på Spotify.
Men vi har ju ett vidrigt utbildningssystem, har ju OECD precis sagt häromdagen. Fast det kanske inte när Spotify grundade gick i skolan.
Nej.
Det kanske har stört dyket sen.
Och inte när Cardigans lärde sig att spela blockflöjt på kommunala musikskolan eller vad de gjorde.
Nej, precis.
Jag bara kände så här, är det så passande att just på 1 maj, arbetarnas lediga dag, stå och skrika, ni måste plugga mer. Varför? Så att ni kan jobba. Annars vill de inte ha er på sina Spotify-kontor. Vad håller ni på med? Varför jobbar ni inte? Har ni inte pluggat eller? Era odugliga latmaskar. Och era barn, de måste plugga mer. Och man bara kände så här, kan vi ta det en annan dag? Kan vi inte idag demonstrera mot orättvisorna?
Mm.
Men hur ska era barn kunna få jobb om de är lediga idag?
Inte bara ett 1 maj-tal tillägnat arbetsgivarna. Nej. Det verkar lite konstigt.
Varför har ni med era barn? De kunde varit hemma och pluggat. Framtiden börjar i skolan. Om de inte vill studera, det kan de tyvärr inte välja längre. För det är numera ett minimikrav att alla läser på högskola. Det har vi kämpat för. Varsågoda.
Mm.
Det är, jag tycker det är en märklig, egentligen märklig socialdemokratisk fråga.
Även om de socialdemokraterna har gått åt höger är det ju lite trist att 1 maj helt och hållet ska vara en dag till kapitalet. Så här.
Att
då kan jag ändå försöka lite
skapa
grann.
Sitt eget Spotify. Eller kanske en annan app som förvandlar alla ens vänner till otäcka narcissister. Kallar den Instagram eller Facebook om det är upptaget. Men för jag menar så här, om kravet nu är, alltså för ett vanligt 1 maj kanske kravet är så här, vi ska skapa fler jobb. Men nu har de fan ökat det. Ni måste jobba, men ni måste också plugga. Alltså det är egentligen bara ytterligare ett krav att slänga på arbetarklassen. Men sen tänker jag också så här, både skola och arbete är ju bra grejer. Det var mest det att en dag om året kan man få ta det lite lugnt. Och inte höra vilka sepen man är som inte pluggar tillräckligt för att få kunna kalla sig medelklass. Att det måste fortsätta det här att varje dag ska du öppna en ny högskola i någon liten svensk stad som ingen hört talas om. Man gjorde tidigare kanske spikar i den stan.
Mm.
Nu ska man så här utbilda...
Nu ska de ha stora skyltar i Stockholms tunnelbana, plugga på högskolan i
på bara
Skövde.
3,5 år kan du lära dig tömma en bajamaja. Du behöver sociologi, ja. Lite statsvetenskap.
Mm. Det var Stefan Löfvens tal här alltså.
Jag lyssnade inte på något tal, för jag tänkte att det skulle kanske eventuellt vara lite tråkigt att höra ett sosseltal. Och då tänkte jag, research, var lite ledig.
Mm.
Gå på Rolands idé, varför jobba? Det är väl inget heligt arbete?
Nej, precis. Det är, när man pratar om Roland Paulsen liksom i en podd så Ja. Hyllar man ju honom med att vara ogenomarbetad.
Jag kanske skulle kunna ha lyssnat bara 6 timmar på sossetal. Liksom, dra ner det. Och sen i framtiden kanske bara, som Bodil Malm, vad heter hon? Bodil, hon forskar i Lund. Hon som bara vill att vi ska lyssna på sossetal 2 timmar om dagen.
Ja, det är en radikal arbetskritiker.
Ja. Mm. Ja, tänkvärt. Det är lite sossetal man kanske behöver lyssna på som satiriker i framtiden.
Det är kanske därför Roland Paulsen får så dålig kritik och respons, för att folk vill ju inte jobba på en liksom svarsdebattartikel på det han säger. För att de tar till sig för mycket av hans teorier.
De vill inte läsa boken ens, för det känns som jobb.
Jag kan inte.
Men du menar att de liksom, de kanske känner någonstans att de inte håller med honom, men de blir ändå så liksom, liksom hypnotiserade av hans arbetskritik, så de ändå inte orkar.
Man kanske tänker att förr i tiden så behövde man läsa hela boken, men nu är tekniken vår vän, så nu kan man läsa en recension som finns gratis, och så behöver man bara läsa i 2,5 minuter. Och så kan man vara ledig, dansa och måla med fingerfärg resten av tiden.
Blomstra.
Kring ett bokbål där man eldar Rolands böcker och dansar som en dår. Det är hans utopi.
Hamnar i trans.
Ekis tycker det låter sådär.
Jag hörde en nyhet på Ekot för typ en månad sedan. Mm-hmm. Men den här nyheten är liksom ständigt aktuell. Så det gör inte att det var en månad sedan. För det är liksom ett slags samhällstillstånd som är ungefär likadant hela tiden. Och det är det här samhällstillståndet.
Andelen personer som återfaller i brott har varit densamma under lång tid. I genomsnitt återfaller närmare 40% av de dömda i brott inom 3 år. För de som suttit i fängelse är motsvarande återfallsfrekvens cirka 70%.
Jag ska säga, jag har ju jobbat på fängelse. Jag tyckte det lät ganska lite.
70%?
Jag hade tippat på mer faktiskt.
Ja.
Men ja.
Intressant. Det låter ju, när man hör det här, så låter det ju som att fängelsestraffet som brottsbekämpande metod inte är så himla effektivt.
Nej.
Jag tänker liksom att om jag skulle komma på en idé, så här, alla lyckas genomdriva det på något slags statlig nivå, alla som har begått ett brott ska få någon form av åtgärd som jag har hittat på. Kanske de kan gå på vegandiet i ett år. Och sen så genomförde man det. Så det var det som hände när man hade begått ett brott. Och sen gjorde någon utredning. Ja, men 70% började fortsätta begå brott även efter din diet.
Mm.
Då kanske folk hade kommit med invändningen, var det en bra åtgärd du hittade på, Liv? Det förväntar jag mig hade kommit.
Ja, den hade kommit från mig skulle jag säga. Kan du lita på Liv?
Så liksom himla lågt resultat hade man ju känt. Hade många känt?
Ja, om man hade känt, vi testar något annat.
Vi provar något annat.
Vad har Ola för idé, hade vi frågat.
Nackdelen med det som kanske gör det snäppet sämre är att de kan ju kanske kombinera det här med vegandieten och begå brott under det här året. Det är i alla fall en fördel med fängelse, att de begår inte brott just när de är i fängelset.
Eller
så blir de så försvagade av vegandieten att de inte orkar.
Samtidigt tyder ju rätt så mycket på att de kan begå brott också.
Är det ett brott att röka Subutex? Ja, då är vi väl alla skyldiga.
Jo, men sådana brott kan man ju begå. Och man kan, de kan spöa varandra och sånt där. Kanske.
De dödar en vakt och sånt. Det händer. Men precis, men som just brottsbekämpande metod så är det inte så himla kritiserat ändå, fängelsestraffet, tycker jag. Det är lite konstigt.
Jag tror inte det är en av de syftena som folk uppskattar mest med fängelsestraffet.
Nej, just det. Det är mycket möjligt. Därför att det är ju på ett sätt väldigt konstigt liksom att stora delar av samhället omfamnar ju idén att de vill att antalet brott i samhället ska minska, eller hur?
Ja.
Men ändå så hör man ju väldigt sällan folk kritisera just fängelsestraffet som metod för att bekämpa brott. Paradoxalt nog så är det liksom ofta de som pratar mest om att de vill att brotten i samhället ska minska. Också är de som pratar mest om att de vill ha fler och längre fängelsestraff.
Mm.
Riksrevisionsverket är de som har gjort den här studien.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Som de snackar om Ekot. Och inte ens de som har gjort den här undersökningen menar att det är liksom fängelsestraffat som metod som det är fel på. Utan felet är då vilken hjälp fångarna får efteråt. Felet är alltså inte att man då helt kopplar bort en person, isolerar den från det vanliga samhället, klipper av den personens alla band till ett typ normalt nätverk och ersätter det med en umgängeskrets bestående av 100% brottslingar isolerade med dem på obestämd tid. Det är inte det som gör att de sen fortsätter en kriminell karriär, utan det beror på att de insatser som görs den lilla korta perioden efter att man har kommit ut ur fängelset, att de är för få, för dåligt samordnade, de kommer för sent och de har inte anpassats tillräckligt mycket individuellt.
De insatser som görs, de är för få, de är för dåligt samordnade, de kommer för sent och de anpassar sig inte tillräckligt väl individuellt.
Mm. Tanken här är då att om man jobbar på mer på den fronten, efter att man har haft de här människorna isolerade med andra brottslingar, om man bara ger dem mer hjälp där och stöd i utträdesskedet, så kommer de inte att återfalla i brott.
Vad för slags stöd då? Då ska de få träffa...
Komvux kanske.
Ja, någon sorts utslussningslägenhet.
Jag antar att det redan görs rätt mycket, men man kan säkert göra mycket mer. Men frågan är om det är där, om det är det som är felet. Eller om någon gång skulle kunna tänka att felet låg någon annanstans i kedjan. Det är intressant det här tycker jag i alla fall, att väldigt stora delar av samhället liksom omfamnar åtgärder som uppenbart och väldigt tydligt är väldigt ineffektiva och kontraproduktiva och i många fall leder liksom till motsatsen av det man säger sig vilja uppnå, alltså färre brott. Jag har läst en artikel av en sociolog.
Han heter... Skönt att vara tillbaka i det här myset.
Man kan, så här, 7,5 poäng kan man skriva till i Laddock efter att ha lyssnat på den här podden.
Ja, jag tycker det är rätt så intressant. Jag ska berätta det här för er, vad ni vill eller inte.
Mm. Nu tänder vi på. Dra ner opiumröken rejält. Långt ner i magen. Glömmer bort arbetslinjen.
Ja, men man kan säga så här, alltså om man ställer sig den här frågan bara, varför finns det brott i samhället?
Mm.
Och hur ska man få bort brott? Eller kan man få bort brott? Liksom? Man kan säga att det finns liksom två huvudteorier kring det här. Det ena är den konservativa teorin. Och den är ju så här, att anledningen till att det finns brott i samhället är för att vissa människor är onda. Eller hur? Eller väljer att göra onda handlingar.
Mm.
Och för att få bukt med det, då är det ju den bästa lösningen på det är såklart att ha hårda straff och jättemycket
det är
straff.
Ihjäl,
ja, men exakt. Och på många håll så har man ju så, alltså speciellt alltså i Europa under medeltiden och så hade man ju stenhårda straff. Det var ju så här, hugga av händerna, sticka ut ögonen, stegla någon och sånt.
Mm.
Men ändå så var ju inte 1600-talet en period vi minns som en period där det inte förekom brott.
Nej, inte som, nej, det tror jag inte.
Det hade varit kul om det var så att det var så här. Det var inga brott under hela 1600-1700-talet. För att bara tanken på att man skulle kunna bli satt i en stupstock.
Men det är liksom ändå, det är färre mord kanske de senaste 100 åren än vad det var mellan 1500 och 1600 per capita. Eller finns det sån, det är ingen som kan sån statistik?
Jo,
kanske?
Men jag tror att det var så. Därför att snarare kan man säga att när det har varit väldigt hårda straff, och det finns också vissa länder nu kanske som fortfarande har, alltså Saudiarabien, Iran, och som fortfarande har då kanske spöstraff och också hugga av handen tror jag och sånt.
Ja.
Men det man kan se är att det är ungefär, det kan till och med vara så att det är mer brott av den karaktären i sådana samhällen som har den typen av lagsystem. Och det kan man tro beror på kanske att den allmänna respekten för människolivet liksom sjunker. Så att om man lika gärna kan liksom så hugga av någon händerna så kanske man lika gärna bara kan hugga av handen. Alltså det, att hela samhället blir mer brutaliserat.
Det är inte ett samhälle med så här stor tillit och sånt där?
Nej.
Som, ja.
Därför så verkar det så att det här leder inte till lägre brottslighet. Hårda straff alltså. Nu finns det en annan teori, teori nummer två. Den liberala teorin, den är så här. Vi försöker förstå brottslingen. Varför begår den brott? Då finns det ju jätte... Det är så här, den kanske började få fel kompisar, den blev påverkad av dem, stegvis började göra grövre och grövre brott. De här teorierna känner vi till.
Mm.
brottslingen kanske kommer från ett nedgånget område där det inte finns några framtidsutsikter och kriminaliteten känns som enda utvägen. Ja. Har ni hört om att
jag har hört om detta. Jag har också hört Plura säga brott lönar sig alltid.
Jaha.
Ja. Och det gör det ju för vissa. Alltså om samhället inte är tillräckligt snällt mot den så tjänar man ju på att bryta mot reglerna.
Man ska inte säga något om man inte själv växte upp i Norrköping på 50-talet.
Exakt.
Man visste fan inte hur det var.
Men jag funderar på det för att jag undrar om det är också väldigt, väldigt, om det verkligen är så att brott alltid lönar sig. Alltså jag tror att det är svårt att så här, svårt att på riktigt så här, komma upp bara i liksom en undersköterskas månadslön. Om jag tänker sig mobiltelefonrån eller sånt där. Hur mycket får man om man säljer en iPhone liksom, på andra? Man skulle nästan behöva råna en varannan dag.
Ja, men om alternativet är att inte ha något jobb så lönar det sig. Jag menar, det finns en viss typ av brott som alltid lönar sig. Till exempel, det är bra om alla betalar skatt, det är bra för mig. Men det är ännu bättre för mig om alla utom jag betalar skatt. Den typen av brott mot det samhällsavtalet lönar sig ju alltid för individen.
Ja, just det. Mm.
Tills den dag liksom, samhällskontraktet är så svagt så ingen vill betala skatt. Då förlorar alla på det.
Mm. Jag skulle lyssna på den här sociologen istället för på Pluras teorier.
Kanske. Det är ändå kungarna av Broadway vi talar
om. De glar nyheten att alla som lyssnar på den här podden har möjlighet att stänga av nu. Men ni två måste höra på hela resten av den här teorin.
Jag försöker pigga upp med lite popreferenser.
Det är bra, det är bra. Så kids som stannar kvar. Alla kids som gillar Plura. Det verkar... men den här teorin, den liberala teorin, den jag tycker han Randall Collins också liksom är felaktig på något sätt, därför att så här, man håller ju på som fan med så här sociala projekt och kanske närpoliser och så, men tydligen visar undersökningar, det här tycker jag är väldigt intressant fakta, därför att det korrelerar med en magkänsla jag haft, att om det finns en närpolis i ett sånt utsatt område som blir så här vän med kidsen och bla bla, det kan liksom gå jättebra på det sättet att den närpolisen blir vän med det gänget och liksom har en jättehärlig kontakt och kanske bygger upp en sån föräldrarrelation, fast det leder inte till att de slutar begå brott. Alltså de är jättebra vänner med den polisen, men de begår kanske ändå brott bara för att det är, alltså jag menar, man gör såna satsningar och det är härligt och så, men det kanske inte är jätte brottsbekämpande.
Det finns ju ett sånt där liksom som konservativa brukar förfäkta som ett lyckat exempel är att i New York har de fått ner brottsligheten med 80% typ sedan 1980 med någon slags nolltolerans policy, att de är där och jag vet inte om de kallar det så här broken windows.
Yes, det är exakt så de kallar det, att varje gång ett fönsterruta var trasig så bytte man den direkt, för i ett hus där alla fönsterrutor utom en är sönderslagna, där slår man gärna sönder den sista. Men om inga är sönderslagna så slår man inte sönder den första. Det är en psykologi som finns inom ungdomsgäng.
Alltså förfallet får liksom inte börja alls, för då blir det ett sluttande plan. Och man utreder alla små brott, alla små stölder. Helt, och det har manligt att de har så nolltolerans.
Fruktansvärt framgångsrikt. Jag kommer ihåg hur snacket om New York var på 80-talet. Att man blev skjuten på vilken gata som helst om man hade ett par Jordan Airs på sig. Nu är det liksom en härlig, helt ofarlig stad ju i talet om New York.
Nu har ni argumenterat mot hela den här teorin. Men om ni ändå vill fortsätta höra
dem. Vad kan jag och Ola för att fråga dig?
Ja, men det är... ju...
Och min enda källa var min brorsas kompis som sa att man kunde bli skjuten.
Ja, men jag har redan gett upp. Jag skiter där nu. Jag går härifrån. Får jag fortsätta berätta?
Ja. Jag vill att du gör det.
Ja, då är det så här att... det verkar liksom inte riktigt stämma den där teorin. Eller jag menar, alla i ett nedgånget område ägnar sig inte åt brott. Det är bara en pytteliten minoritet ofta ju.
Mm.
Alltså om det skulle vara så, bara alla som är här känner hopplöshet, då skulle ju typ alla begå. Men det är inte det så ju. Och sen också en annan sak som argumenterar mot det här, det är att rika människor ägnar sig också jättemycket åt brott. Eller jag menar, ungefär lika mycket kanske man till och med skulle kunna argumentera. Alltså rika ungdomar missar när man har på fyllan, våldtar någon på en skidresa, kanske genom en studentikost inspirerad stöld, de kanske stjäl en staty från ett...
En staty föreställande GB-glassgubben.
Mm. Just det.
En sån staty.
Eller någon kanske stjäl en marmorstaty som står inne i någon annan institutions för att kränka den... Jag kan inget om sådana här studentikosta.
Vår kompis Johannes Finnlaugsson har stulit 950 sådana GB-glassgubbar genom åren. Och kört hem dem i 950 kundvagnar som han också stulit genom åren.
Just det.
Det är en skrämmande statistik,
ja, det är det
från medelklassen. Men finns det något statistiska liksom skillnader? Alltså att ändå begås mera brott utav lägre... socioekonomiska klasser?
Jo, eller det skulle jag säkert, det är säkert så. Men jag menar, det kan inte förklara, det är inte så här, det är bara så. Det är bara därför de begår brott. För att varför skulle då jätterika människor, till exempel skattesmita, håller på med ekobrottslighet, kanske sextrakassera sitt tjänstefolk? Det menar jag, att så här, det är i alla fall inte en 100% vattentät, bara på det sättet.
För Pluras teori så stämmer det.
Så då har de här konservativa som säger att det är ondska, de har rätt. Är det det som är din slutsats?
Nej, här kommer det fler teorier.
Vässa pennorna.
Jag har just avfärdat de två vanligaste teorierna.
Okay.
Och det är nu vi kommer in på...
Det är den enda podden där lyssnarna måste ha med sig två pennor. För den första kan ta slut när man antecknar. Och då är det bra att ha en till.
Men de första två sidorna ni antecknar, nu kan ni slänga. För de har ju avfärdat nu de teorierna. Men jag menar också liksom hela den här snacket om att så här, genom rehabilitering och lite mer snälla fängelser, alltså inte så hårda straff, det är ju 100% påverkan, den liberala teorin på liksom fängelsesystemet i Sverige idag. Vi sticker ju inte ut ögonen på folk och så. Nej. Utan vi har ju så att de ska gå på komvux och träna på gym och sånt. Men ändå återfall alltså 70% i brottslighet. Ja. Hur som helst, det finns ju en, alla som har läst sociologi A kanske har lärt sig i och för sig den här stämplingsteorin. Den känner ni kanske till. Mm. Att det är så här, att anledningen till att det finns brott i samhället, det är så här att det är liksom att alla människor som är mellan 13 och 20 begår brott. Det är liksom mer en åldersgrej än en personlighetsgrej. Alltså, när man är i den åldern så gör man kanske liksom vandaliserar något. Mm. Det är typ att vara mellan 13 och 18 är att vandalisera något, kanske vara inblandad i något bråk vid något tillfälle, dricker kanske alkohol på ett olagligt sätt, kanske stjäl, man kanske till och med gör något litet inbrott, man provar droger kanske. Alla gör kanske lite olika grad, men nästan alla mellan 13 och 18 gör något av det här.
Ja, alltså, det kan vara lite gradskillnad, tror jag. Jag var aldrig nära att dra runt med gäng och robba folk på deras mobiler. Eller personsökare då i mitt fall, för mobilen var inte lika stort.
Men kan det vara det att du inte hade det där sjuka suget efter en personsökare? Det var inte att du så här vi kom helt utanför ett socialt sammanhang och brås. Du blev sånt jävla mobboffer, för du hade inte en personsökare. Det var det som var skälet. För att du inte visste när festerna var.
Det är ingen som ringer. Ingen blipat mig idag. Ja, nej, det kan vara det.
Ja, precis. Nej, men då är liksom den teorin i alla fall så här. Att skillnaden är att vissa av de här 13-18-åringarna blir gripna och vissa blir inte det. Mm. Alltså 99% blir inte gripna när man så här kastar en... Alltså man skär en GB-gubbe. Mm. Man kastar en sten på någons bil.
Jag åkte dit när jag var kanske 14 för att ha försökt sno ett flak folköl. Men jag blev ju inte stämplad. Det var ju det avgörande för min del. Nej, alltså, mitt liv fortsatte precis som vanligt dagen efter.
Du fick inte åka till ett behandlingshem eller sånt där?
Nej. Eller det hade bara varit pinsamt om jag hade kommit till behandlingshemmet. Jag hade fått skämmas för min töntighet, tror jag, bland de människorna.
Men liksom den här teorin säger så här. De som blir tagna, om man blir tagen till exempel för en sån grej, man kanske har använt en olaglig drog, då kanske man blir dömd till att åka till ett behandlingshem. Mm. Då kanske man tror själv, för man är en idiot när man är liten också, oj, jag är en missbrukare, jag har drogproblem, kanske alla säger det till en. Just. Ens föräldrar säger det, en skola säger det, alla ens kompisar tror att man är den här knarkaren. Man åker till ett behandlingshem, blir en knarkare, blir bara kompisar med dem, fortsätter sedan en kriminell karriär. Så det värsta som kan hända en, enligt den här teorin, är att man blir gripen. Ännu värre då man kanske råkar komma in i ungdomsfängelse eller något sånt där. Mm. Då börjar man på riktigt. Alltså att det är en psykologisk mekanism som inträffar, och man börjar då i ett känsligt psykologiskt skede att identifiera sig som kriminell, därför att alla behandlar en som kriminell.
Mm. Just, till skillnad från Plura-teorin så är det här Nationalteatern-teorin, känd från Kolla kolla. Mm. Vad är det? Ja, strunt samma.
Den är också, finns luckor den, men det är liksom en teori som går ut på att man kan säga nästan att lagsystemet eller polisen skapar brottslingar. Mm. Det finns invändningar.
Det fick man lära sig i Bamse också, om historien om vargens uppväxt. En gång tjuv, alltid tjuv. Då är jag väl tjuv då. Mm.
Men sen finns det vissa sociologer som tar den här stämplingsteorin ännu längre och menar att det är så lagen som skapar brottslingar. Alltså, och det är ju på ett sätt helt självklart att lagar skapar brottslingar.
det är ett ganska svagt argument i legaliseringsdebatten att man ska ta bort, att man ska liksom ta bort förbudet mot cannabis för att då blir färre kriminella. För det, då kan man ju ta bort liksom straffet på mord också.
Nej, därför att alltså, det tänker jag på ett sätt liksom, jag tycker just det finns, alltså Randall Collins, den här sociologen som jag läser en artikel om, han menar att till exempel den lagen mot droger är ett, kan kategoriseras in som ett så här offerlöst brott. Det kan man ju diskutera, men den personen som har valt att köpa den drogen har i alla fall gjort det med egen vilja.
Ja, och man så kanske det, har supportat ett kriminellt system, men det systemet hade inte funnits om det inte varit förbjudet.
Nej, men precis.
Så det är ett
offerlöst brott, och det finns ju en extremt många, alltså det finns en hel kategori brott som är just då offerlösa brott, som beror på att man har skapat en lag. Alltså alla, spelande har ju, är ju förbjudet på vissa sätt också, så kan man säga att offerlöst brott, drickande var ju förbjudet på 30-talet i USA också, att alla drogbrott. Alltså jag menar inte här att det inte är människor som tar drog ett offer och så, men det är inte ett, det är inte att jag så här, gör något mot någon annan i alla fall. Nej. Utan det finns liksom till exempel man ska, sexköpslagen, pornografi, det är också människor som i alla fall med egen fri vilja har gått in i ett förbund. Och också homosexualitet har varit ett period förbjudet. Mm. Där kan man också säga att det är ett offerlöst brott. Så här.
Det får stå för dig.
Ola tycker att det finns två offer i varje homosexuellt samlag.
Om man
räknar den goda smaken.
Det är inte Lilla Drevets officiella linje att det är ett brott. Det vill jag verkligen vara tydlig med.
Det finns ju ett offer, så kan man argumentera för att det finns ett offer som är en annan persons moral så här, som eller blir offendad av det. Mm. Men det är i alla fall inte ett offer på det sättet att så här, någons fysiska kropp eller egendom blir skadad av någon annan. Det finns ju sådana saker som kan hända, men inte bara i sådana grejer. Skit i det. Men det vet man inte riktigt så här, varför den här kategorin brott, alltså de offerlösa brotten, de skapar jättemycket brottslingar. När det kommer en lag till exempel mot någonting, då kan man ju säga att brottsstatistiken kanske går upp jättemycket, så här, oj vad mycket brottslighet vi har allt plötsligt, därför att man kanske då illegaliserade alkohol i USA på 30-talet. Då kan man ju tänka sig att det blev en brottsvåg. Samma sak när vi avkriminaliserade homosexualitet, då kanske det var så här, oj vad bra det går med brottsbekämpningen. Vi bara fick inga, alltså en hel brottskategori avfärdas här. När man gjorde det olagligt att köpa sex, så liksom fick vi en ny brottskategori, en ny polisstyrka, en ny och så vidare. Det här är ni med på, att lagen skapar också. Mm. Och vem driver fram hur de här moraliska, alltså att man vill att en viss moralisk värdering ska pressas på andra människor, det är ju, det är också liksom så här omtvistat, men vissa menar att man kan liksom härröra det till för länge sedan, så kallar det för så här moraliska entreprenörer som en likt entreprenör drev olika saker. Och att det handlar om folkrörelser på, eller enskilda individer som effektivt har gjort sin egen moralsystem till också sen vill ha det som ett lagsystem.
Exakt, och det är ju i regel skulle jag säga en dålig idé, tror jag, att bygga lagar på moral.
Ja,
vi pratade ju om det i Lilla Drevet förra året med den nya tidlagstiftningen. Som är problematiskt, eftersom den är moraliserande.
Mm. Ja, precis. Alltså, oavsett om det är så här, rätt eller fel med så här moraliska brott, så kan man ändå säga att det är en kategori där lagen ganska tydligt skapar en brottsgrupp. Och där kan man ju säga att brott, alltså, i många fall skapar den lagen då kanske jättemånga fler brott än vad de skulle gjort annars. Supertydligt exempel är ju droghandel såklart, att det skapar då kanske en maffia, kanske en massa missbrukare som, det pressar upp priserna så droger blir svindyrt och då blir missbrukarna måste råna folk, bla 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 bla. Kanske om det var legalt skulle det se ut på ett annat sätt, skulle man kanske ha en massa andra problem, det vet inte jag, men det är i alla fall utifrån den här teorin. Hur som helst, det finns också en tanke som jag tycker är jävligt intressant, som är så att det inte är de här moraliska entreprenörerna som har drivit fram det, utan också kan finnas liksom större organisationer, kanske ekonomiska intressen som vill göra någonting olagligt, exempelvis att läkemedelsbranschen i början av 1900-talet ville ha monopol på drogförsäljningen och inte ville ha konkurrens från så här vem som helst, och då lyckades man få igenom det till exempel. Så det kan finnas den typen av intressen bakom moralisk lagstiftning också.
Så är det.
Men säger ni, den här kategorin offerlösa brott, den är någonting man kan se att den kanske är skapad av lagar och moraliska entreprenörer eller ekonomiska intressen. Men alla andra brott då, kan man fråga sig, riktiga brott som mord, rån, överfall, våldtäkt, alla handlingar som liksom skadar någon människas kropp eller egendom, det är ju liksom de känns ju mer som naturliga kategorier brott kanske, mm. än de här moralbrotten som kanske känns lite mer kulturellt konstruerade eller artificiella på något sätt.
Ja, ja. Mm, mm. Nu kanske vi bara går tillbaka till brotten, men att det är ju tillåtet att ta amfetamin i Sverige bara du inte köper det på gatan.
Ja, visst, absolut. Och det var ju tillåtet att köpa det på apoteket på 50-talet och sådär.
Så att, ja, men det är det ju nu också.
Ja, det är det nu också, exakt. Men ja. Du måste ha en läkare.
Läkare måste ha lapp hemifrån.
På 50-talet började man bara lite knubbig. Man blir smal och fin. Knubbig och ledsen. Smal och glad.
Speed behöver du.
Men då går vi över till nästa kategori brott som är då brott mot egendom, mot privat egendom. Men då skulle man kunna hävda att det också är ett brott som är skapat av en lag eller skapat av ett samhälle. För att exempelvis om vi inte hade haft privat egendom, då kanske man inte heller skulle haft egendomsbrott. Skulle man kunna argumentera.
Exakt, men jag tycker det blir problematiskt för att den egna kroppen är också en del av ens egendom och den tycker jag att man har rätt till. Liksom.
Ja, men om vi bara tar nu, liksom, ja, vi kan ta de där brotten mot kroppen sen, men om vi bara tar egendom.
Det går ju också att se sin kropp som sin egen, alltså att de omfattas av samma princip.
Men just den här grejen som är så här stöld, rån, den typen av grejer. Då finns det vissa som argumenterar för så här bara, ja men typ, så kan man ju se att om, i vissa städer har man ju så här, för att få bort cykelstölder så säger vi bara att alla cyklar är alla cyklar. Sådana förslag finns, eller sådana, liksom, så är det ju på VN, är det inte på VN, att man bara tar en cykel.
Det skulle förvåna mig om det inte var
men
så.
Men om vi säger så att alla cyklar på Tellus skulle vara kollektivt ägda. Då skulle ju inte cykelstölder finnas till exempel. Ingen vill ju stjäla sand. Det kanske finns folk som stjäl sand.
Men skulle det finnas riktigt bra cyklar då?
Nej, det är mycket möjligt att det inte skulle göra. Och det är inte heller egentligen... Det finns ändå, även om allt... Det är så svårt att fantisera ihop att allt skulle vara kollektivt ägt. Men även om man skulle lyckas styra upp någonting där privat egendom var avskaffad och klassklyftor avskaffade, alltså den socialistiska utopin, även i en sån utopi så skulle det säkert gå att... det är ju typ en helt teoretisk fantasi. Ja, men även där skulle det också gå säkert att sätta sitt eget privata intresse för kollektivs intresse på olika sätt. Mm. Ta en cykel och låsa in den så ingen annan fick tillgång till den för den var bättre eller jag vet inte vad. Ja. Men det är i alla fall svårt att säga att det skulle vara en helt konstruerad. Men man kan också säga att det faktiskt stöld också på ett sätt är konstruerad av en lag. Eller
ett skapar man inte bara ett nytt brott då? Alltså man skapar en svart marknad till exempel. Att man gör andra grupper kriminella.
Absolut.
Så att det är rätt svåra frågor.
Verkligen. Och i socialistiska länder så var det ett brott att göra saker som inte är ett brott i andra länder och så vidare. Alltså där man hade kanske, ja, man kanske ett brott att starta ett fritt företag till exempel. Eller bara ett eget företag. Och då kanske man skapar en ny brottsgrupp där... Som stämplades och bla bla bla. Mm. Mm. Men ett ganska intressant exempel, för nu kommer vi in på den tredje kategorin brott, som då är till exempel mord, våldtäkt, sexmord, misshandel, den här typen av brott. Det finns liksom ett exempel från Danmark 1944, när Danmark var ockuperat av Nazi-Tyskland. För då hade de allierade hade landstiget i Frankrike. Och därför så var Nazi-Tyskland rädda för att Danmark skulle liksom göra en revolt så här, de var ockuperade. Så därför så arresterade man hela deras poliskår. Så under nästan ett helt år, så 1944, så hade Danmark ingen polis. Aha. Tills de allierade kom dit 1945.
Så att polisen satt i fängelse hela...
Mm. Aha. Och då kunde man se att antalet egendomsbrott ökade 10 gånger.
När man släppte ut polisen?
Nej, alltså när polisen var inne. Alltså det första folk gjorde när det inte fanns polis var att sno av varandra. Typ rån ökade jättemycket för man tänkte så här, det är ingen som bryr sig om jag tar den här tantens väska nu eller sådär.
Nej, just det.
Eller stölder, små stölder och så. Folk kände att de bara kunde gå in i en affär och ta något och det var inte så jävla farligt. Kunde de bara liksom brotta ner en sån butiksbiträde så var det lugnt.
Ja, ja. Men man kanske också var mer så här... materiellt utsatt under ockupationen, att alltså man stal för sin överlevnad på ett annat sätt. Kanske.
Ja,
jag vet inte.
Precis, men man kan tänka sig att de hade varit utsatta också innan, men ja, ja. Det verkar inte som att, eller det verkade ändå som att lagen hindrade människor från att begå egendomsbrott. Men, nu kommer det intressanta, att en sak som inte överhuvudtaget gick upp alls, det var mord och sexualbrott.
Det är intressant.
Därför att man begår liksom inte, alltså man hindrar inte sig själv från att begå mord och sexualbrott för att det är olagligt. Mm. Alltså anledningen till att du inte mördar Ola är inte för att du är rädd för ditt straff.
Ja, men det känner man ju också. Även som,
utan för att du inte skulle kunna.
Jag skulle bli så fruktansvärt ensam också för att den enda jag umgås med är Ola.
Men en obrottslig, en person som liksom inte är lagd åt brottslighet kan utan polis begå ett egendomsbrott men inte sex- eller våldsbrott.
Nej, precis. Men skälet till det är för att alla sex- och våldsbrott nästan är orsakade av emotioner och inte alls av liksom ett kalkylerande. Alltså nästan alla mord är ju inom alltså folk som känner varandra. Och då är det för att man är övermannad av raseri.
Mm.
Och en passionerad, antingen man kanske har ett slagsmål som spårar ur, man är skitvan för att någon har gjort slut med en. Det är den typen av känslor.
De rår man inte på riktigt med.
Nej, men lagen, ja. Så de straffarna hade man lika gärna kunnat avskaffa.
Radikalt förstås.
Radikalt är lilla drevet. Varför legaliserar vi inte mord? För den...
Kan vi inte ta en legaliseringsfråga i taget? För att jag känner att din legaliseringsfråga hjälper inte mer.
Poängen är att man hade exakt lika gärna kunnat legalisera mord om man hade haft exakt lika många mord i samhället. Därför att nästan alla mördare mördar bara en person under hela sitt liv. Det är också sant statistiskt. Mm, mm. Alltså det är så otroligt ovanligt att vara mörda fler än en. Så liksom du råkar mörda en för att du övermannades av känslor, sen kommer du aldrig mer mörda någon. Så det är bara, ja men gå till jobbet nästa dag.
Som...
Fan vad provocerande.
Om... Du har suttit och försökt tuffa dig med att legalisera cannabis.
Man får in...
Nu får du legalisera.
Om de genast, om de lyckades fånga Palmes mördare och bara, ah, vi vill bara se vem du var. Nu är fri att gå. Vi vet att du kommer inte göra om det.
Nej, men det är ett mönsterexempel de har gjort med Palmes mördare. Vi bara skiter i det. Vi bara skablar till din pionjär.
Statsministermord är numera legaliserat.
Men det är som typ Lasermannen borde man sätta i fängelse. Men de flesta mördar typ sin fru. Och det var bara henne de ville mörda. Och då kommer de aldrig göra det igen.
Ja.
Ja. Men det är ju inte bara därför man sitter i fängelse. För att man inte ska göra om ett. Det är ju också ett straff.
Det är faktiskt också en ganska intressant grej. När man kollar på just livstidsdömda. Att folk som har suttit jättelänge i fängelse. De är de som aldrig återfaller i brott. PGA, de är för gamla. För det handlar så mycket om ålder. De orkar inte gå ut och härja sen på stan. För då har de passerat 50.
Så antingen riktigt, riktigt långa straff. Eller inga straff.
Och när det gäller mord.
Man singlar slant varje gång. Du kommer in för liksom misshandel på krogen. Singlar.
Det här kommer se konstigt ut. Men det enda sättet som funkar.
Krona för 30 år. Klave för att gå ut härifrån.
Så konsekvensen av detta skulle vara så här. Egendomsbrott. Där funkar faktiskt att ha lite straff. Det kan man ha lite straff.
Mm.
Fast det är absolut inte fängelsestraff, för det verkar inte funka så bra. Men ett annat slags
kroppsstraff.
Nej, det funkar inte heller. Men jag tänker att man skulle kunna, jag vet inte, betala böter kanske eller något sådär. Ingen aning. Jag, vem är jag? Titta på det här. Mord, inget straff alls.
Nej.
Lagligt.
Men du kanske kan lägga upp hela din straffskala på Facebook-sidan. Att folk kan få titta sen.
Alla moralbrott lagliga. Som inte är, som är offerlösa. Alltså jag menar inte att man, inte, att man kan kämpa mot den typen av företeelse. Fast kanske på ett annat sätt än med lagen. Om man vill det. Bla bla. Skit i det. Ja, det här är inte genomtänkt.
Nej, men det...
Jag bara tycker det är intressant.
Mm, det är intressant.
Lite intressant.
Ja, det är det.
Ja, ni får ge mig att det är intressant.
Ja, jag ger det. Du höll god min när jag pratade om att alla var bakis på första maj.
men det är det här att det inte är rationellt på något sätt. Att det är folks liksom känslor som ska tillfredsställas av att kasta folk i fängelse.
Ja, precis. Alltså, det som Randall Collins menar är liksom funktionen av brott och straff, varför vi håller på med det i samhället, det är för att hela samhället hålls ihop av att vi gör en ritual tillsammans som är att vi hittar en brottsling och straffar den. Och liksom det håller upp en social struktur. Han menar att det är liksom ett... Alla ritualer är... Alltså, precis som man kanske går i kyrkan eller har ett bröllop eller den typen av ritual som håller samman en någon form av struktur, så är också liksom en rättssal där det finns en som har gjort fel, alla andra stärks i en känsla av att de har gjort rätt. Man liksom reaffirmerar sin tro på samhället, att man själv är en god människa i motsats till någon annan som är ond. Mm. Det är som Heidi Klum och Seal håller på, eller höll på när de var gifta, att reaffirm the vows hela tiden. Och göra nya bröllop för att säga fortfarande kära. Det man gör varje gång man dömer en brottsling är att hela samhället säger en gång till, vi är en enhet. Och det fyller alla andra människor med emotioner.
Jag tror att det är
sammanhållning, bindande för gruppen. Därför behöver ett samhälle den här känslomässiga ritualen. Alltså han menar att ett samhälle helt utan brottslighet, alltså med noll brottslighet, skulle falla samman. Aha. Totalt. För då skulle man liksom inte ha den här göttiga känslan. Det är liksom lite som man, liksom, man behöver ett brott för att stärka sina inre solidaritetsband. För han menar också egentligen, finns det ingen, alltså, det här är ju också jätte outside the box, men jag menar, egentligen så kanske inte finns någon rationell anledning för majoriteten av människor att överhuvudtaget bry sig om brottslighet i samhället. Därför att det är så himla, himla få människor som egentligen är utsatta för brott. Mm. Och de människor som är mest oroliga och upprörda över brottsligheten i samhället, det är de som är minst utsatta för brott. Det är så människor som är över 50 år. Och av dem är det mindre än 1% som någonsin överhuvudtaget på något sätt råkar ut för ett brott. Mm. Men det är att de bryr sig om och får emotioner och känner solidaritet och läser om ett brottsoffer. Och ofta är det väldigt så här aparta brott som man tar upp. Man tar upp sådana saker som att en människa utan kopplingar till under världen blir skjuten, eller någon som är vit medelklass blir utsatt för ett, eller så här. Alltså, jag menar inte att det är dåligt att de solidariserar sig med brottsoffer. Jag bara menar att det är i sociologiska termer så är det liksom en solidaritetsakt som mer handlar om emotioner än om så här riktiga så här rationella kanske hot mot, speciellt inte mot de människorna, utan det är mer liksom en samhällssammanhållande grej.
Menar att han menar att det skulle falla samman utan brott? Eller är det, liksom, är det enda sättet att skapa de här emotionerna? Att vara emot brottslingar som en enhet?
Nej, det finns ju massa saker som fungerar så sammanhållande, menar han. Men han menar så att det är helt omöjligt att liksom ens teoretiskt tänka sig ett samhälle utan brott, av att alla grupper skulle hitta på så här avvikande händelser eller saker. Eller liksom, det skulle inte gå att ha liksom en sån, så pass homogen massa. Plus att det här avvikande beteendet stärker gruppen och gör den gruppen starkare.
Ja, de måste liksom producera brott.
Eller sånt där. Det är typ så här,
ja, men det finns ett problem med att definiera sig själv och sin grupp. För man kan inte göra det utan att berätta vad man inte är.
Just det.
Och därför behövs de som är det man inte är.
Ja, men till exempel Clark Olofsson har gjort liksom lika mycket för sammanhållningen i svenska samhället som kanske Björn Borg har gjort, genom att alla tittade på en tennismatch och älskade det och blev glada, fick en stark nationskänsla och kände att de var ett folk och sånt. Då får de samma känsla, härlig solidaritetsskapande känsla av att de är laglydiga, de har rätt, den här människan har fel, han är avvikande. Och det bidrar till samhällets fortbestånd.
Fast det där kan alltid slå över i sin motsats, för att om samhället inte är tillräckligt attraktivt så blir man mer lockad av och identifiera sig med tjuvarna.
Ja, men Randall Collins menar att det finns liksom en slags självreglerande system där de att så här, alla kommer inte att bli liksom brottslingar i ett samhälle, därför att när en brottslig organisation blir tillräckligt stor så blir den också en organisation som är så pass liksom styrd av chefer, regler, normer. Det är inte liksom en urballad fri situation att vara en del av
de
en
maffia. De startar sitt eget arbetslinjen inom organisationen.
Absolut, med egna så här. Det är ju inte att man bara kan göra något härligt, gå in och...
Det hade varit så himla häftigt.
Att jag, om det bildar en ny stat.
Liksom. Två samhällen samtidigt som man fick välja.
Det
kan man göra nu. Ja. Man kan
det är det som kallas krig. Det är det som är i Syrien nu. Att en kamp mellan två sådana.
Så vill jag ha det.
Så det är ganska stökigt i de där skiften. Så är ofta. Men
alltså jag bara menar att istället för att gnälla över det här att det är 70% återfallsbrottslingen, så kanske man bara skulle tänka så här, vi har ändå valt det här systemet att det ska stärka oss. Och nu är det så här. Och det vi har gjort med vilje att system fängelsestraffet, som är extremt ineffektivt. Och det är bara gött It's all good, man inte gör någonting. Kanske...
Men det är att det är irrationellt, men det är också rationellt för att folk är irrationella. Folk är känslostyrda och behöver de här emotionerna liksom för att fungera i grupp. Ja. Och då måste man jobba med det känslostyrda. Det är liksom vi pratar om med att antirasismen måste vara känslostyrd för att rasismen är känslostyrd. Mm. Att det här med att man måste framställa invandrare som gulliga fast alla borde klara av att vara antirasister oavsett hur ogulliga de är eller inte.
Ja, just det.
Ja.
Men det var också med, vi pratade om Simone Weil för ett par avsnitt sen. Hon pratade också om det med om partierna, att de liksom inte tjänar logiken och sanningen. Men de kallar partierna för lidelseapparater. De skapar gemensam lidelse.
Ja, just det
är deras uppgift. Och som det blev i Nazi-Tyskland blev det som att det bara var en enda lidelse som inte hade någon just konkurrens som kanske, hela parti, som hela folket anslöt sig till.
Just det, men då kanske man ska skriva till en vers till nationalsången där man hyllar den 70-procentiga brottsåterfallet.
Absolut.
Och så sjunger vi den innan fotbollsmatcher så vi stärks i folksjälen.
Men jag tycker det är jättetydligt så här, hur man skapar kollektiva emotioner genom att så här, ta upp aparta, fruktansvärda brott. Typ i kvällstidningar och så. Alltså det är ju bara till för att skapa den typen av solidaritetsemotioner som är så här, man solidariserar sig jättemycket med offret. Tänk att man själv är ett potentiellt brottsoffer.
Mm.
Fast en, vad ska man säga...
Det är man inte.
Nej,
i regel.
Exakt. Eller typ så här, det är liksom väldigt ovanligt. Alltså man tar ju också upp sådana som är jätteovanliga i sådana fall då.
Mm.
Inte för att förringa alls liksom när det händer.
Nej. Vi talar ju på en annan nivå här.
Vi talar bara på den här helt andra nivån.
Men man sitter och inte har några känslor. Man bara kan säga att inget straff för mord.
Och inget spelar någon roll. Nej, men det är också... Det var någon som pratade om det i den här podden Slate's Political Gabfest. Jag hörde en säga om det, att det är helt liksom uppenbart att det absolut bästa USA hade kunnat göra efter 11 september hade varit ingenting. Hade de bara inte gjort någonting. Alltså ingen kan tycka något annat om man ser på vad som har hänt. Alltså det totala jävla kaoset har blivit. Men det rent emotionellt hade det varit helt omöjligt. Alltså inrikespolitiskt för sammanhållningen för amerikanska folket hade inte gått att inte börja göra någon skit. Men det är helt uppenbart att det hade varit det smartaste. Bara, nu händer det här, okej. Okay. Tänker vi inte på det?
Så som svenska polisen otroligt föredömligt hade Palmemordet.
De ska fan ha medalj i hela gänget. Hans Holmer, gräv upp han och sätter ett band runt hans hals.
Nej, alltså de hade ju kunnat få en jävligt stark i för sig kollektiv solidaritetsprocess ifall de hade kunnat ta Palmemördaren och sätta honom i livstidsfängelse och alla svenskar hade liksom fått en
alla hade fått
känsla.
Gå och spotta på han nästa första maj.
Mm. Det hade varit bra.
Man har lite dåligt över hela sitt liv där, att man inte har fått göra det faktiskt.
Men däremot, om de inte tar liksom, folk som håller på med småstölder, alltså där är det bättre om de är ineffektiva med att ta den typen av folk. Som att de inte sen kan stämplas till att hålla på och bara lära sig ännu mer brott. Ju. Så just, som det är.
Men nu har vi, det är en märklig brottsskala vi får. Där det är inget straff för att flyga in två plan i World Trade Center, mörda, våldta. Men straff på att mörda Palme... Det känns som det är komplicerat. Vi får lägga ut den här listan på den nya straffskalan.
Mm.
Den är inte helt genomtänkt. Men när så fort jag har arbetat igenom den så kan jag lägga ut den.
Ja, jag kan säga en sak. Det är att jag håller på och pusslar ihop lite samlingspoddar. För vi ska ha sommaruppehåll.
Just det.
Då tänkte vi passa på att vandra lite längs minnenas allé. Och... jag släpper 4 samlingspoddar, en med respektive lilla drevet person. Jag vill bara säga att ni får gärna hjälpa till att påminna om inslag som varit bra och eller roliga.
Jag har glömt jättemycket som dels jag och dels ni andra har pratat om.
Ja, så precis.
Jag kommer nog lyssna, i alla fall på era andras.
Ja, jag kommer inte ihåg någonting. Så ni kontaktar mig, vi har en tråd på Facebook-sidan där folk har skrivit lite grann. Ni behöver inte önska livsprat om Alice Bakunkes sommarprat fler gånger. Jag fattar vinkeln, lovar att klippa med den.
Det var jätteroligt.
Ja, det var jätteroligt. Men kontakta mig där eller skriv till mig på Twitter eller mail eller Facebook eller whatever. Om inslag ni tyckte var bra. Eller skit i det, jag fattar för ni har annat för er.
Ja, och nu ska vi iväg, Ola, och umgås ännu mer. Vi ska ta vår ömhetsturné till Stockholm och Uppsala.
Just det.
Det ska bli roligt.
Mm.
Kom gärna och titta, ni som har köpt biljetter. Annars blir det tomt i lokalen. Mm. Det är väl slutsålt.
Ja.
Vill man ha information om vår turné, då kan man ju till exempel följa Ola på Instagram, Ola Soderholm, eller mig, K. Svensson Movie Club. Det här var Lilla Drevet, en podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur, och det är vi glada för. Ha det så bra, hej hej.
Hej då.